Det är ju den vinkeln vi missar många gånger när vi pratar om hållbarhet.
Mm.
För det är också hållbarhet för vem? För man börjar liksom skrapa lite på ytan. Så idag bygger vi verkligen ett hållbart samhälle. Vi investerar inte i en hållbar framtid.
Nej.
Och alla dessa lösningar som ska då påverka liksom miljön i rätt riktning är ju också väldigt exkluderande lösningar. Och då har vi ett problem som vi då egentligen accelererar samtidigt som vi påstår oss fixa de miljöfrågorna. Där är någonting som händer då när vi pratar att vi bygger en hållbar framtid och att jämställdhet är viktigt för oss. Vi påstår oss själva vara en av världens mest jämställda länder. Jag tror att det är en man som marknadsför Sverige som det. För att självklart har vi bättre levnadsstandard jämfört med många andra länder. Men den håller vi också på att förlora.
Mm.
Så då är min fråga, var är vi jämställda?
Mm.
Vi tjänar inte lika mycket. Vi har inte lika mycket tillgång till möjligheter. I det tror jag det som är ännu viktigare. Att det finns en helt annan, liksom, eller fler parametrar när vi pratar om jämställdhet. För någon som mig, som kommer med utländsk bakgrund, är dessutom, jag är icke-vit, om det är väldigt tydligt. Och också kommer från en muslimsk bakgrund. Det finns ingenstans där jag representeras.
Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska sammanfatta mitt samtal med Nora Baby. Mer än att jag lärde mig otroligt mycket. Hon är riskkapitalist och partner på Unconventional Ventures som har fokus på underrepresenterade grupper. Hon sitter på så otroligt mycket kunskap om jämställdhet, mångfald och ägandeskap att jag gärna hade suttit med henne i många fler timmar och pratat. Men något vi pratar om är när jämställdhet, mångfald och hållbarhet blir en klassfråga. Vi pratar ju mycket om att bygga ett hållbart samhälle. Men vad händer när inte alla får samma förutsättningar att vara en del av det? Och hur kan jämställdhet stötta samhället i den utmaningen? Vi pratar också om vad de rådande strukturerna har för kostnad på demokratin. Ja, ni hör ju. Det här är ett samtal som rör sig över ett brett spektra. Men som var konstant intressant. Innan vi drar igång veckans avsnitt vill jag fortsatt tacka Excitech som genom att sponsra podden gör det möjligt för oss att lyssna till de fantastiskt coola människor som jag får träffa. Så tusen tack för det, Excitech. Men nu, kära lyssnare, så kommer jag uppmana er att göra detsamma som jag gör varje vecka. Nämligen att dra upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer en timme med Nora Baby. Varmt välkommen hit, Nora Baby.
Tack snälla Fanny för att jag får komma.
Vi har precis suttit här och haft teknikstrul. Min puls har gått upp lite grann. Systemet har strulat, men nu är vi igång. Jag kommer sitta och stenkoll på min dator här under tiden som vi kör. Jättekul att ha dig här.
Kul att få vara här och jag vet ju att den här jämställdhetsfrågan har ju varit viktig för dig. Vilket gör att det är extra kul att få vara här och fokusera.
Mm.
Kanske lite mer också ta del av de insikterna du har efter alla dina samtal och möten.
Ja, det är ju snart typ 130 intervjuer eller något sånt där jag har gjort. Så jag börjar få koll på läget, tror jag.
Fantastiskt jobbat.
Men vi ska ju börja med att du får presentera vem du är och vad du gör för någonting, tänker jag, så att lyssnarna vet.
Absolut. Jag är idag investerare, eller riskkapitalist, som det så fint heter.
Ja.
Vi är då, jag och min kollega, är medgrundare i en nordisk VC som heter Unconventional Ventures. Där vi fokuserar på grundare som kallas för underrepresenterade. Och det är egentligen sådana som idag identifierar sig själva som kvinnor. people of color, POC, som man brukar, minoriteter och eller LGBTQ-community. Och det är intressant hur kvinnor då som är en majoritet i samhället räknas som minoritet eller underrepresenterad.
Det är helt galet.
Ja, det tycker vi också. Mm. Men med det sagt, sådana grundare som identifierar sig själva som underrepresenterade och som bygger då tekniska lösningar till problem, produkter och tjänster, eller till lösningar på problem heter det så fint, på någonting som vi kallar för impact tech. Mm. Alltså bygger bolag som egentligen löser mycket av de problem vi befinner oss i samhället och miljön och i stort. Mm. Och också de fastställda SDG-målen som är de här 17 hållbarhetsmålen. Mm. Det tycker vi är jättespännande.
Mm. Är det Agenda 2030? Precis.
Exakt.
Det är så intressant med den, för den ska väl ändå ha ett genomgående jämställdhetsfokus, eller hur? För jämställdhet är en punkt av det.
Det är det som är så intressant, att jämställdhet är en egen punkt i det. Men det är också den punkten som är DNA till allting annat, anser jag. Och den viktigaste. Och med det också den mest liksom katalytiska effekten till allt annat.
Men jämställdhet är väl en förutsättning för hållbarhet, eller hur?
Definitivt, och jag tycker också att det är den vinkeln vi missar många gånger när vi pratar om hållbarhet. Mm. För det är också hållbarhet för vem? För om vi börjar liksom skrapa lite på ytan, så idag bygger vi varken ett hållbart samhälle. Vi investerar inte i en hållbar framtid. Nej. Och alla dessa lösningar som ska då påverka liksom miljön i rätt riktning är ju också väldigt exkluderande lösningar. Mm. Och då har vi ett problem som vi då egentligen accelererar samtidigt som vi påstår oss fixa miljöfrågorna.
På vilket sätt? Kan du ge något exempel på någon sån här exkluderande lösning?
Men om vi tittar på klimatsmarta, ekologiska produkter till exempel. Det är inte så många som har råd att leva ekologiskt eller hållbart. Mm. Om vi tittar på vår konsumtion som ett av dem. Liksom. Om vi tittar på elbilar. Om vi tittar på liksom allt egentligen. Mm. Det är ingenting som är hållbart ur ett pris, liksom, perspektiv. Och jag tänker alltid fortfarande, även fast jag inte är det, tänker fortfarande utifrån ett ensamstående mamma-perspektiv.
Mm. Det där är så intressant. Det här pratade jag med min pappa om igår. Att när vi pratar om de här frågorna som hållbarhet, och så här, vi pratar ju mycket om mångfald och jämställdhet, men liksom när blir det en klassfråga också? Den är ju det är också ett jätteintressant perspektiv, tycker jag.
Definitivt, och jag tycker att det är redan en klassfråga, men det är inte alla klasser som erkänner det.
Nej, och man pratar ju inte så mycket om det, tycker jag. Det är ett jätteviktigt perspektiv.
Definitivt.
Ja, det är superintressant.
Verkligen.
Och jag såg också idag på nyheterna, tror jag. Det var den bollen jag försökte plocka upp här i min hjärna nu. Det blev lite tyst. För jag såg på nyheterna i morse att Sverige börjar bli ett väldigt bra land. Liksom när det kommer till just klimat och hållbarhet. Att källsortera de här sakerna. Men att de som är bäst på det är unga kvinnor.
Yeah.
Det tyckte jag var intressant.
Det är det. Och om vi då ska titta på kvinnor som ledare i samhället idag, så kan jag ju säga att de länderna som har bäst inte bara, alltså, inte återhämtat sig, för det, där är vi inte, men de länderna som klarat sig bäst är ju de länder med kvinnliga ledare.
Ja, ur corona så där, tänker du på.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Och det är också ett perspektiv som jag tycker är jätteviktigt att titta på. Och varför är det? Massa olika, liksom. Men jag tror det som är absolut viktigast är också att jag tror att kvinnor i mångt och mycket har egna erfarenheter av exkludering. Mm. Liksom, jag brukar säga, prata alldeles för mycket engelska. Brist på, liksom, säger man, access to possibilities, brist på möjligheter.
Ja, men och inte tillgång till samma rum.
Tillgång, där har vi ordet. Uh-huh. Precis. Uh-huh. Vilket gör att många gånger så vill man ju inte vara den som bidrar till sånt. För att man har egen erfarenhet från det.
Mm.
Och det är lite så vi ser då på liksom framtiden.
Mm.
Grundare som har egna erfarenheter från problemen kommer ge oss de bästa lösningarna.
Ja, det är klart att det är så. När det inte bara är vita medelålders män som sitter och utvecklar lösningar på
Definitivt, och det är ju ett enormt problem, och nu tog du upp det så fint. Och det är ju så. Det är ju i stort sett, alltså, vi pratar väldigt mycket om att kvinnor får enbart kvinnligt grundade bolag får 1% av kapitalet.
Ja.
Det betyder alltså 99% av kapitalet går till män. Och då är det många som skriker, ja fast det är ju kvinnor också. För det finns en viss procentandel av mixade team. Mm. Man pratar väldigt gärna om att ja, men där är det liksom både män och kvinnor. Mm. Men då ska den procentandelen tilldelas kvinnor. Mm. Men den ska liksom inte tilldelas män. Mm. Så jag brukar tilldela den män för att jag tycker att okej, men då ska vi vara ärliga. Då har män 99% av kapitalet.
Det är 1% nu alltså.
Ja. Yeah.
För det här, ni släppte ju en rapport, var det i oktober?
Precis.
The Unconventional Ventures, ni släppte en rapport. Kan inte du berätta lite mer om den? Det här kom ju fram bland annat i den.
Definitivt, ja. Så vi släpper en rapport varje år för att vi tycker att det är viktigt att vi mäter vad är det som egentligen sker och pågår och investeras i. Mm. För att man kan ju bara förändra det man mäter och det man vet om.
Mm.
Så därför gör vi det. Och då var det väldigt tydligt att under de senaste 10 åren, men vi fokuserade på de senaste 5 åren, så såg vi att det enbart kvinnligt grundade bolag fick mellan 2, eller nu i Sverige var det 1%, men i Europa generellt mellan 1-5% av kapitalet. Det är de senaste 5 åren. Om vi tittar på vad som har hänt de senaste 5 åren, så har det också varit enormt mycket aktiviteter mot kvinnliga grundare.
Mm.
Female founders, female office hours, female hit och dit och kors och tvärs. Men kapitalet når ju inte kvinnorna.
Mm.
Så det säger ganska mycket om hur vi värderar. Att det är liksom nice to have, någonting vi gör vid sidan av. Det är liksom brand building, det är liksom marknadsföring.
Mm.
Men vi investerar inte.
Nej, och så på något sätt säger man ju så att det är kvinnorna som är problemet. Eller...
Det är definitivt det man gör. För det man säger också är att ja, men vi ska träna kvinnorna på att bli bättre.
Mm.
Vi ska träna minoriteter på att bli bättre.
Mm.
Vi ska träna exakt alla andra än industrin sig självt, eller strukturerna som bygger på det här.
Mm.
Och då går man liksom och egentligen då tar fram data. Och det är alltid intressant när jag pratar om vår data, och då har vi andra som motsäger sig den och säger så här, men låt mig visa datan.
Mm.
Och så ska de visa mig så här, den här datan visar ju på att den lyckade entreprenören bör ju ha de här egenskaperna.
Mm.
Då är det allt från utbildning till liksom, tillhörighet och så vidare. Oftast vit man.
Mm.
Och ganska ung vit man.
Mm.
Och då är min fråga tillbaka så här, det är fantastiskt att du har de resultaten. Men om du möter en industri där 97% är vita män.
Mm.
Och 99% är män som får kapital. Det är klart att du får då det resultatet, att det är en vit ung man som är den bäst lämpade entreprenören.
Mm.
Så återigen går liksom så här, data är jätteviktigt. Vi fick också fram att där vi såg storleksmässigt att kvinnligt grundade bolag fick tidigt skede 1/3 av kapitalet jämfört med manligt grundade bolag.
Så mycket mindre pengar när de väl fick
mycket
pengar.
Mycket mindre. Mm. Och dessutom vid senare skeden, det vill säga när du har bevisat att din affärsmodell funkar, att det är flera som är intresserade av att köpa din produkt eller tjänst, där du egentligen är ett jättebra liksom, case och egentligen handlar bara om att ta sig in på nya marknader.
Mm.
Då får dessa grundare jämförelsevis en 1/6 av det manligt grundade bolaget.
Och varför är det så?
Det är för att strukturerna som arbetar idag är lika barn leka bäst.
Mm.
Det finns en modell som är byggd på den här så kallade Silicon Valley-modellen.
Mm.
Att man ska skala och bygga till vilken kostnad som helst.
Mm.
Och den kostnaden ser vi ju idag är definitivt kostnaden av demokrati.
Mm.
Definitivt på kostnad av privacy.
Mm.
Definitivt kostnad på inkludering.
Mm.
Det är det har varit kostat oss att skala och bygga och investera.
Mm.
Och det är bara de senaste 10-12 åren. Och det är det här jag säger, att förändring behöver inte ta tid.
Mm.
För jag har sett hur allting har skiftat de senaste 10 åren.
Mm.
Och jag ser ju också vilka investeringar som gjordes för 10-12 år sedan. Och det är där vi sitter med resultaten idag.
Mm.
Så därför är jag övertygad att om vi nu skapar nya strukturer och inkluderande infrastrukturen till det och investerar.
Mm.
Förstår du då vad vi har möjlighet att få vara med om inom de närmaste 10 åren? Alltså bolag som bygger lösningar, som inkluderar, som lagar det som liksom bröts.
Det som bröts. När du säger så här, kostnad på demokrati och kostnad på privacy och sådär, kan du utveckla vad är kostnaden på demokrati? Vad har varit kostnaden på demokrati?
Det är ju såklart alla val som på något sätt har påverkats av det så kallade fake news, till exempel.
Mm.
Hur vi ifrågasätter forskning.
Mm.
Det är bara att titta nu under pandemin.
Mm.
Hur vi har motsättningar över vad vi ska tro på och var den källan kommer ifrån.
Mm.
Hur vår data då, privacy, nyttjas. Mm. I vilket syfte för marknadsföring, försäljning och så vidare.
Mm.
Och också med det, hur vi bygger nu produkter och tjänster som egentligen är, som jag säger, tack vare att det är på det viset, är ju väldigt fokuserat på att... Och det här jag försöker återkomma till flera gånger är så här att de nuvarande strukturerna liksom från ett makroperspektiv, helikopterperspektiv, är ju inte trasiga.
Nej.
Det är i realtid den perfekta designen. Mm. För den gynnar ju sin designer.
Mm.
Den gynnar den gruppen som byggde den. Så det är den perfekta designen.
Mm.
Så därför är det det vi ska lära oss av och säga att så här, men då måste ju vara fler med olika perspektiv, tillhörigheter, som tillsammans bygger då nya strukturer för att säkerställa att vi alla har en möjlighet.
Men vi måste ju ändå få med oss den här gruppen som sitter på designen. Och, alltså, hur upplever du att vi får det? För att vi pratade lite om det här innan vi startade inspelningen, och jag pratar om det ganska ofta här. För i er rapport så visar ju också lönsamhetsaspekten, det vill säga att bolag som, du måste dra de här siffrorna,
självklart,
med kvinnor också. För det är ju som att, vi vet ju det, men det hjälper ju inte heller. Så
nej.
Kan inte du bara berätta vad den rapporten visade?
Självklart, så när det kommer till lönsamhet så var det så att kvinnligt grundade bolag hade en 45% bättre lönsamhet jämfört med manligt grundade bolag.
Mm.
Det är i Sverige, och den siffran har inte vi haft förut. Det finns en internationell studie som gjordes av Boston Consulting Group 2018 som påvisade till och med så mycket som 2,5 gånger mer.
Ja, du ser.
I lönsamhet, en manligt grundade bolag. Anledningen till att vi bara, inom parentes, har på 45% bättre är ju också för att vårt urval är så mycket mindre.
Mm.
Vi kan ju tyvärr då enbart bedriva rapport och data på män och kvinnor i nuläget som det ser ut nu.
Mm.
Och då var vi tvungna att, liksom, att ha vår liksom, filter. Och filtret vi var tvungna att använda oss av var bolag som är grundade 2010 och framåt, som har rest kapital på minst 200 000 euro.
Mm.
Vilket ger oss en väldigt liksom, liten grupp. Det var 1788 bolag totalt. 1788.
Mm.
Av dem var 6% kvinnor.
Mm.
Alltså 6% kvinnligt grundade bolag av 1788.
Mm.
Och i storleksmässigt som jag nämnde, om vi nu har den här lönsamheten, och det egentligen säger oss två saker. Kvinnligt grundade bolag är bättre på lönsamhet, svar ja. Men det är ju också så, om vi tittar på storleken på investeringar och vilka skeden de får investeringar.
Mm.
Vilket betyder att väldigt få kvinnor får senare liksom större investeringar. Är ju också den slutsatsen att kvinnor behöver ha så mycket mer traction. Mm. Behöver så mycket liksom proof of concept i att ens nå pengar. Och det här är en del av problemet som jag tycker är oroväckande.
Mm.
Det är ju också så här. Vi har något som kallas för institutionella investerare.
Mm.
Det innebär att det oftast är då sådana som investerar med våra skattepengar.
Oh.
Så svenska staten är en institutionell investerare.
Mm.
Du har Europaunionen som är en institutionell investerare.
Mm.
Det är våra skattepengar. Så våra bidrag vi betalar till EU med våra skattepengar är också det som ska återinvesteras, en del av det.
Mm.
De är också en del av problemet.
Mm.
De investerar också på samma sätt.
Mm.
Och det är ju en fara när vi då har då lika rätt ur ett sånt perspektiv. Men det är som att de institutionella investerarna väntar på att den privata marknaden ska göra förändring när förändringen, liksom ansvaret, bör ligga hos de institutionella.
Mm.
Och det där är någonting som händer då när vi pratar att vi bygger en hållbar framtid framtid och att jämställdhet är viktigt för oss. Och för att gå tillbaka till lite där du började, att då vi påstår oss själva vara en av världens mest jämställda länder.
Ja, så nu håller på att bli sämst i Norden.
Och vi är sämst i Norden. Ja. Och då är min fråga, och det är det jag säger hela tiden. Mm. Jag tror att det är en man som marknadsför Sverige som det. För att självklart har vi bättre levnadsstandard jämfört med många andra länder. Mm. Så, det tar jag inte ifrån. Det är en av de anledningarna varför vi kom, liksom, hamnade i Norden. Det var ju inte att vi valde det, men jag är väldigt stolt. Men den håller vi också på att förlora. Mm. Så då är min fråga, var är vi jämställda? Mm. Vi tjänar inte lika mycket. Vi har inte lika mycket tillgång till möjligheter. Mm. Och i det tror jag det som är ännu viktigare, och det är väl kanske där liksom allting började för mig, som har jobbat med de här frågorna, det är också att påminna att det finns en helt annan, liksom, eller fler parametrar när vi pratar om jämställdhet. För någon som mig, som kommer med utländsk bakgrund, är dessutom, jag är icke-vit, om det är väldigt tydligt, och också kommer från en muslimsk bakgrund. Det finns ingenstans där jag representeras. Mm. Och där är någonting som jag kallar för vit mångfald. Och där har det liksom fastnat här i Norden. Mm. Och vi i Sverige älskar att prata om jämställdhet.
Vad är vit mångfald?
Vit mångfald är alla dessa aspekter på mångfald, men fortfarande när det kommer till etnicitet eller färg, då är det bara vitt som får vara med och representeras. Mm. Så du kan fortfarande vara en utländsk bakgrund från England eller UK, men du behöver fortfarande vara vit. Mm. Liksom icke-vita.
I sättet eller i...
Både kulturen. Att kulturen ska vara så nära varandra som möjligt. Och utseendet ska vara så nära varandra som möjligt. Åldersspannet också så nära varandra som möjligt. Och jag brukar också, och det här är något som jag står för, prata om att enda anledningen vi pratar så otroligt mycket om ålderism idag, det är för att den vita mångfalden som man liksom ändå nöjde sig med börjar se att det är de själva som börjar påverkas av ålderism. Mm. För vi som kommer som icke-vita med annan bakgrund, våra föräldrar har ju påverkats av den här diskrimineringen mot ålder sen dag ett. Mm. Men det är först nu det pratas om det. Och då kommer fråga sig varför.
Ja, och liksom, vad är lösningen då? Eller, det finns ingen enkel lösning. Det fattar jag med.
Jag tror så här. Man måste se det från ett ekosystemperspektiv. Mm. För jag vet att många fastnar i så här, ja, men anställ fler så blir det bättre. Mm. Problemet är ju att när du väl anställer och inte har en kultur som är inkluderande, då lämnar ju de här individerna sin anställning. Och då pratar man om att, ja, men vi har i alla fall gjort vårt. Det var ju de som inte pallade med eller liksom klarade av det. Vilket är fel. Vi pratar om att vi måste utbilda människor mer, eller min favorit som jag också kan bli frustrerad över, utbilda fler kvinnor inom STEM. Det är också en sån här grej som jag hela tiden.
Inom, vad sa du, STEM?
STEM.
Vad är STEM? Nu får du utveckla.
Science and technology.
Okay,
Så fler kvinnor inom techbranschen.
Mm. Okay.
Och mitt problem med det är att det är jättebra, vi borde alltid har fokus på att utbilda fler, för att det är för få. Liksom, för få om vi jämför med att det är manliga liksom, studenter. Men det vi inte pratar om är så här, vad händer när de lämnar utbildningarna? Mm. Vilka får jobb? Mm. Vilka titlar får de? Hur premieras de? Vilka tjänster? Liksom, vilka chefsroller kommer med det? Och det är där liksom, allting fallerar. Så att det är ett ekosystem. Så att vi kan inte bara punktmarkera. Vi måste alla titta på det från ett ekosystemperspektiv. Mm. Och då är det också så här, i slutändan, där jag kommer ifrån, liksom mitt perspektiv, så handlar det om att det är ju DNA till allting annat, precis som när vi började.
Mm.
Det här är inte en grej vid sidan av. Därför måste det finnas ett DNA i kulturen, i ledningsgruppen, i styrelsen, i liksom HR. Det är inte bara HRs ansvar. I allt från praktikant, alltså du förstår, det är ett ekosystem. Skolor, lärare, rektorer, liksom det är ett ekosystem. Och där är vi alla lika medskyldiga.
Mm. Hur bygger vi det ekosystemet då? Ja, för jag tänker så här. Många alltså, ungdomar idag, de växer ju upp med så här. Jag har samma möjligheter som alla andra. Alla har samma förutsättningar. Det är på något sätt det man uppfostras med idag. Och sen kommer man ut i näringslivet. Och så får man som kvinna en chock. Mm. Eller det har jag i alla fall hört från folk omkring mig.
Och jag tror så här. Och jag uppskattar att du säger det. För det är också en viktig aspekt. Nu är det så... För dig, säkert för att du har lite mer den bakgrunden.
Mm.
Men för mig så var det ju inte självklart att jag har samma chans som alla andra.
Nej.
För mig var det så här, okej, jag ska vara glad att jag får det lilla jag får.
Mm. Ja, det är en perspektivfråga.
Det är en perspektivfråga. Mm. Idag växer inte alla ungdomar upp med, ja, men jag kan bli vad jag vill bli. Och jag vet att det här är också en liksom definitionsfråga där man pratar väldigt mycket om att, ja, men unga människor har koll på sina rättigheter och inte sina skyldigheter. Mm. Och det är så här, ja, fast det är ju ingen som vill prata om skyldigheter vi i samhället har till att bli bättre på de här frågorna. Mm. Och jag tror, som sagt, det är ett perspektivfråga. Och du upplevde det för dig som kvinna. Och vad fantastiskt att du inte insåg det förrän senare. Mm. Jag insåg det ganska tidigt i skolan, på mellanstadiet.
Sätt? På vilket sätt då?
För att den jag var, alltså den identiteten som andra la på mig på grund av hur jag ser ut, gjorde det till en faktor, anledningar till att de trodde att jag var som jag var. Den negativa sidan. Mm. Prata för mycket. Kunde inte sitta still. Kanske om jag väl gjorde bra ifrån mig så var det så här, ja, men ni kvinnor från Mellanöstern är väldigt duktiga i skolan.
Ni är väldigt ambitiösa.
Ja, då var det som att, ja, men det kom ju naturligt. Inte att jag satt och liksom pluggade ihjäl mig för att liksom
lyckas.
Så det är mycket så här, definitionen som andra hela tiden la på mig hade ingenting att göra med hur jag såg på mig själv. Och jag tror inte jag insåg själv hur utländsk jag var. Nej. För den andra pekade ut där. Och då är jag ändå någon som kom som flykting när jag var 5. Men för mig liksom är det ganska snabbt liksom kunna komma in i det. Mm. Och det var ju inte förrän, jag tror jag kommer ihåg det så tydligt. För jag bodde i områden när jag var yngre fram till lågstadiet. Där det var väldigt, väldigt blandat. Mm. Så jag tänkte ju aldrig på att så här, åh gud, den här ser ut så. Utan det, liksom, det var... Vi alla är vi individer. Och så kommer jag till Stockholm och hamnar i ett område där det är väldigt blandat socioekonomiskt. Mm. Men det var inte så många som såg ut så jag. Och sen när jag får så skolfotot i 4:an. Och jag är någon som verkligen skiftar i färg. När någon, liksom, jag kan bli otroligt många mer nyanser brunare. Mm. Vilket är fantastiskt. Så när jag fick det här skolfotot som man tar direkt efter ett sommarlov. Och jag har en fortfarande som jag skrattar lite åt. Jätteglad, liksom har flyttat till Stockholm. Är så här livet halvt skräckslagen. Och att jag nu är liksom farliga Stockholm. Och sen så får jag klassfotot. Och jag är den enda mörka tjejen i klassen. Mm. Och alla definierar mig som hon den mörka. Mm. Och jag förstod, det där liksom hade aldrig varit en grej. Mm. Och där börjar jag så här, ja, men ingen vill ju sticka ut. Ingen ser annorlunda ut. Jag brukar prata om mitt hår på senaste åren. Mm. Alltså jag fyller snart 39. Ja. Jag har haft mitt lockiga nu väldigt öppet i affärssammanhang, i näringslivssammanhang. De senaste 3 åren.
Mm. Ja, du har plattat innan dess, eller?
Konstant ja. Försök liksom.
Du är jättefin i lockigt hår.
Ja, tack.
Försökt att tämja det.
Exakt.
Det är, väl, det är ju supertråkigt.
Och jag tror att det är ju sådana här liksom, olika perspektiv vi alla kommer från. Mm. Det är det vi kan bidra med som är så fantastiskt. Men för att vi har strukturer och normer som är byggda efter bekvämlighetszonerna är det jag brukar prata om. Mm. Så är det ju så att det vi behöver då för att gå tillbaka till din fråga är så här, ja, att se på det från ett ekosystemperspektiv är väldigt utmattande. För det känns så här, övermäktigt. Men om vi börjar med den delen av problem som vi själva upplever och identifiera vissa lösningar och sen försöker applicera de här lösningarna och sen se, ja, men det här kanske kan gälla för fler och börja utöka. Det är liksom de här små, liksom, vad säger man, rippeleffekterna. Mm. Det är ju det vi måste börja göra. Och vi har ju sett fantastiska skiften i vissa sammanhang. Problemet är bara, och det är därför liksom jag befinner mig i techbranschen. Jag vet hur pass viktigt det är med tillgång till liksom, information och det digitala. Mm. Och vad mycket vi kan göra med det. Och det som är så fantastiskt är att tech är ju ett verktyg. Det är liksom inte början eller slutet. Och applicerar vi det här verktyget till som en problemlösning. Mm. Det är ju liksom, det är det jag ser som är så otroligt hoppfullt med techbranschen. Problemet bara är att vi har ju applicerat liksom det goda och det onda. Och nu har liksom det negativa fått ta över ganska lång tid. Mm. Och jag tror att det har att göra mycket med att man tänker, ah, men det där löser vi sen. Mm. Det där fixar vi sen. Vi måste bara göra det här så gör vi det där sen.
Ja, för techbranschen är ju så samhällsbärande och Den rapporten har kommit upp här några gånger tidigare, som mina lyssnare har hört om den. Men ditt perspektiv på den är ju superintressant. The Albrights rapport Tech lever grabbmyten. Där det liksom startupvärlden jagas av att få in snabba pengar. Man ska växa fort och då skiter man liksom i det här mångfaldsperspektivet.
Yeah.
Både mångfald och jämställdhet. Alltså man glömmer bort det helt. Och så du vet, man rekryterar som du sa innan. Yeah, yeah. Folk som är som en själv.
Mm.
Man byter ut kostymer mot sneakers egentligen.
Mm. Och vi har vetat det här hela tiden. Och jag tror att jag fick äran att vara med någon morgonprogram tillsammans med Albright och prata om det. Att så här, vi har vetat, nu är det ute där, nu har man mätt. Och det är identifierat från de egna, för det är också egna anställda som vittnar om det här. Så det här är ingenting som Albright hittar på, utan de har intervjuat anställda.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt att förstå, okej. Varför är det så?
Mm.
Och det är därför jag sitter i den positionen jag gör idag.
Mm.
Det är ju för att det är ju de med kapitalet som då påverkar och influerar den här nya generationen av tech-grundare.
Mm.
Och då allt de vet är ju det de vet.
Mm.
Det är lika barn leka bäst. Det är exkluderande. Det är manligt.
Mm.
Det är stereotypiskt. Och även om kläderna ändrats har inte strukturerna ändrats.
Nej, och de här strukturerna är ju så sega. Och jag tycker vi pratar om, ni visar på lönsamhet. Och det är på något sätt det som man alltid får höra. När man jobbar med de här sakerna som jag nu bygger en digital plattform. Då är det så här, ja, men du måste hitta det affärskritiska i det här. Man bara, men alltså, varför har folk inte insett att det är affärskritiskt?
Och jag tror att det är för att de inte har en förståelse för alltså, liksom konsument. De har inte konsumentglasögonen på sig. Alltså, det är samma som att man inte har förstått konsumentmakten i kvinnliga konsumenter.
Mm.
Alltså, hade man förstått det hade man ju liksom byggt ännu mer som var skapt för kvinnor. Mm. För att jag menar hela, och det är liksom kritisk fråga också. Hela vår hälsoindustri bygger på den manliga kroppen. För att det är för jobbigt att bygga för den kvinnliga kroppen. För att vi går igenom så otroligt mycket hormoncykler.
Mm.
Så det är så oberäklig.
Mm.
Och då bygger man bara på den manliga kroppen.
Mm.
Vilket i sig skevt.
Helt skevt.
Och då, för att återgå då, är så här, ja. Jag tror att det vi måste fokusera lite grann på som gör det lite lättare liksom, och det är så här, ska vi spendera tid med övertyga eller spendera tid med att bygga och visa?
Mm.
Och sen så, för så här är också, jag är väldigt positiv och jag är väldigt hoppfull för jag vet vad vi kan göra och kommer göra.
Mm.
Så därför spenderar inte jag någon mer tid med att påverka det befintliga. För så här är det också. Att det spelar ingen roll i slutändan vem som hamnar som vd eller i styrelse. För sann jämställdhet kommer från ägarskap.
Mm.
Som inte vi äger mer.
Nej.
Då spelar ju den inte någon roll.
Nej.
Och därför är jag helt övertygad om att den här nuvarande strukturen kommer inte bli bättre förrän den ser vad det kostar. Och det är precis den brytpunkten vi är i just nu.
Mm.
För att det kommer kräva att de gör om, gör nytt.
Mm.
Och det kommer kosta dem enorma summa pengar. Istället för att, hade de haft det i sitt DNA från början, då var det en naturlig del.
Mm.
Så därför är jag övertygad att det kommer kosta industrin enormt mycket pengar, enorma förluster. Därefter kommer de göra det som man bör ha gjort från början.
Det är några som måste krascha, så menar du, eller?
Jag är helt övertygad att de kommer krascha.
De kommer att krascha? Inom hur lång tid tror du?
Inom 5 år.
Ja, då är det kört liksom.
Kört. Mer att de kommer bli tvungna att förändra.
Mm.
Än att det är kört.
Mm.
Alltså att fortsätta så här, det är kört.
Mm. För jag tycker så här, man får höra, ja, men vi ska inte sälja en jämställdhet eller mångfald som ett socialt projekt, får jag höra ibland. Fast, alltså, och det kan jag tycka är så hemskt. Vadå? Alltså, varför inte? Förstår du? Jag menar, när blev människors lika värde mindre viktigt än det affärskritiska?
Men jag tror så här. Många bolag och liksom samhällsorganisationer har ju gjort då för att inte jämställdhet har varit en kritisk fråga och en del av det DNAt har gjort det till en liksom mjuk fråga vid sidan av.
Mm.
Därför har man liksom inte lagt något värde i det. Man har sett på det som att det är ett socialt experiment som vi gör. Och sen har man liksom influerat mycket stiftelser och andra typer av organisationer att ja, men ni får ta hand om jämställdhet.
Mm.
Det blir er fråga.
Mm.
Och det är det här jag menar ju på att alltså jämställdhetsfrågan är ju, och då menar jag jämställdhet för alla grupper och inte bara ett få.
Mm.
Det är ju det DNA till exakt allt. Det är till avkastning. Mm. Det är till hållbarhet. Det är till alla de stora samhällsfrågorna, utmaningar vi står inför. Mm.
Mm. Och du, vi pratade om en väldigt intressant sak här innan som jag vill plocka in. För nu har vi liksom pratat om att behandla det som ett ekosystem. Liksom, vad är lösningen? Vi pratade lite innan om det här, hur man kartlägger, hur man jobbar med medarbetarundersökningar.
Yeah.
Nu blir det lite hippity-happigt här, men det gör ingenting. För att jag vill ändå plocka upp den tråden.
Yeah.
Att man ofta mäter så här, hur trivs du på jobbet och... Man tittar inte på andra saker. Kan du utveckla
det? Självklart kan jag göra det. Och jag gör det mer än gärna. För i slutändan är det faktiskt så här. Att jag jobbade ganska mycket med ledningar och styrelser och så. För att försöka påverka såklart hela den här inkluderingsfrågan. För med inkluderingsfrågan så får ju du mångfald. Mm. Så att så här, för mig har jag liksom plockat bort mångfald. Mm. För att annars anses det vara det här, du vet, sociala experimentet. Mm. Mm. Och då tänker jag så här, men inkludering och liksom, som en del av en trivselfråga.
Mm.
Och då har jag alltid, och då här är ett tips från coachen. Jag har alltid frågat då alla dessa som sitter på sådana positioner, varför man aldrig egentligen frågar om folk någonsin har tänkt att lämna. Och varför? Mm. För frågar du den frågan så får du svar på exakt allt som är så otroligt viktigt för ett företag.
Mm.
Och det vi har sett från de få modiga som vågade göra det, så har det att göra just med inkluderingsfrågan.
Mm.
Att man som kvinna måste avsäga sig sin roll för att man inte hinner med, för att man blir den som får ta störst ansvar för hemmet, störst ansvar för sina barn.
Mm.
Och då har inte arbetsplatsen varit mottagliga och flexibla. Då har de blivit tvungna att lämna.
Mm.
Och många gånger har det handlat om ledarskapsfrågor, att det har varit dåliga ledare som kan ta tillvara på de olika perspektiven och de olika identiteterna som faktiskt bidrar till bättre resultat och kreativitet.
Mm.
Då har många individer lämnat för att det inte har varit inkluderande infrastrukturer.
Mm.
Och såklart, dessa frågor pekar ju på områden som många då har. När det kommer till sexism, när det kommer till rasism, sådana saker. Och det är ingen som vill ta ansvar för det. För man anser att när man kommer till jobbet, då jobbar man. Och sen så allt annat får skötas efter jobbtid.
Mm.
Men vi spenderar ju mer tid på jobbet än någon annanstans.
Mm. Jag kan uppleva att det finns en väldigt rädsla att syna sig själv i sömmarna. Alltså att reflektera. Det är ju lätt att gå runt och säga så här, ja, men vi ska bli jämställda eller vi ska få till ett mångfald. Men det kommer ju aldrig ske förrän man förändrar sina beteenden. För det är ju det du är inne på nu. Alltså att man påverkar sitt ledarskap, hur man beter sig mot andra överlag. Men jag tänker att det finns en ovilja och en rädsla att syna sig själv och reflektera. Och det är där vi måste börja, tänker jag.
Definitivt. Och jag tror att någonstans så har man ju börjat. För att hela den här fler kvinnor på arbetsplatsen-frågan har ju drivit på det här. Och jag undrar hur det ser ut om vi hade haft kvotering.
Mm.
Då hade det definitivt varit. Och det är det här. Hade man anpassat mer arbetsplatser för fler personer? För min fråga är också så här. Dessa mammor har ju pappor.
Ja.
Så. Mm. Eller dessa barn då som mammorna tar hand om har ju också pappor.
Mm.
Så en arbetsplats kan ju anpassa sig till föräldrar.
Mm.
Till föräldraskap.
Mm.
Men den väljer bara utifrån ett perspektiv.
Mm.
Så här, att säga att ett arbetsplats inte kan anpassa sig, den har ju redan gjort det.
Mm.
Så den kan ju göra det igen.
Mm.
Och vinna på det. Och ja, det är klart att det finns en rädsla. Men rädslan talar ju egentligen om att det du gör inte är rätt. Och jag tror att vi har fantastiska ledare som öppet har sagt, nu vet jag bättre och därför är jag redo att göra bättre.
Mm.
Men vi kan inte i en tid som den här tiden, och 2021, ha ledare som inte vill veta och som inte vill bättre.
Men vad beror det på att det är så då? Att man är rädd, att man inte vågar ta tag i det på riktigt. Alltså, för jag tycker, jag kan ha fel, men jag kan tycka att man så duttar lite här och där. Och så tar man in mig som föreläsare till exempel. Bara så, nu ska vi prata jämställdhet. Kom hit och prata gärna gratis om din podd. Och då har man liksom gjort sin grej. Mm. Och så tar man in någon konsult lite här och där. Men alltså jag menar att så här, vi måste restarta hela grejen.
Yeah.
Och bara lägga platt.
Yeah.
och synar själva på något sätt.
Och jag håller helt med dig. Och jag menar, det var inte allt för länge sedan nu när det var internationella kvinnodagen. Nej. Hur många aktiviteter och events och jag vet inte vad mer det var som var liksom. Och nu ska vi hylla kvinnor. Det kan jag också bli galen på. Vad är det vi hyllar?
Ja, det där lade jag ut inlägg om faktiskt på sociala medier. Jag blev så trött.
Nej, alltså jag kände exakt samma sak. Så jag tror jag gjorde det på Twitter.
Det är inte det vi ska prata om.
Det är absolut inte det vi ska prata om. Och också, gör man det från ett företagsperspektiv? Mm. Vad gör ni 364 dagar om året? Ja. Den diskussionen vill jag ha. Men jag tror någonstans också så här, jag är den första att identifiera att det finns också, man är rädd att göra fel. Mm. Och den har man kunnat gömma sig bakom. Mm. Men nu är vi i en tid där du inte har den tiden längre. Därför kommer du bli tvungen. Om inte du förändrar så kommer du bli tvungen att lämna. Mm. Det är liksom antingen eller. Mm. Och jag tror det är en tid av sin tid. Mm. Där idag handlar ledarskap att också stå för någonting. Mm. Vi har ju inte haft det tidigare. Mm. Många gånger så har det också handlat om att ledare egentligen liksom ska vara fokuserade på resultat. Mm. Och det är allt. Mm. Men nu ser vi också att ledare som öppet också driver sånt här arbete, som också har integritet och står för mycket av de här frågorna, är det som också lockar morgondagens talang. Mm. Inte nästa generation, men den nuvarande unga generationen. Mm. Och det är då en helt annan liksom affärskritisk fråga. För om inte de får in talangerna, då blir inte arbetet gjort.
Nej, och alltså yngre talanger vill väl också se, vad gör du konkret för hållbarhet, för jämställdhet, för mångfald? Det är en jätteviktig fråga för en yngre generation.
Det är faktiskt en av de viktigaste frågorna. Mm. Och det kommer före lön och förmåner.
Mm. Men hur tror du att den här nya bilden av ledarskap som är mer värderingsdrivet, mer människoorienterat, hur tror du att det kan gynna kvinnor i framtiden? Tror du att det ger oss en fördel?
Absolut. Mm. För att vi har det med i vårt DNA. Och jag tror många grupper, som jag säger återigen, så här är det. Alla som har på något sätt upplevt den andra sidan vet ju hur det är. Och därför kan de bli bättre på att inte göra så. Och det är det vi upplever. Mm. Sen så självklart så finns det också, jag menar, det är många gånger jag får också tillbaka att så här, ja, men vi hade en kvinnlig ledare, eller vi hade kvinnliga ledare och det var inte bättre, det blev bättre. Men sen är det också så att det finns otroligt många grupper av som har fått vara de få som har fått komma in i de här liksom rummen. Mm. Som också på sitt sätt har ju också blivit präglade av nuvarande strukturerna. En förändring sker ju inte på individnivå, utan det är så många saker som hör ihop för att förändring ska ske. Och jag tror att dagens ledare som vill bli bättre på det också erkänner att det handlar inte bara om ditt ledarskap. Det handlar om allas ledarskap som tillsammans blir ditt ledarskap. Mm.
Ja, för det du säger nu är väldigt intressant. För att nu har ju Sverige levt på gamla meriter väldigt länge och sagt att vi är ju väldigt jämställda och så vidare. Ja, nu såg vi hur det gick med det. Men jag tänker så här, en fråga som jag har ställt mig länge är vilka anpassningar har kvinnor behövt göra för att, har vi, förstår du vad jag menar?
Absolut, absolut. Men då är min fråga så här, vi har haft rösträtt i 100 år. Vi har inte haft en enda kvinnlig premiärminister.
Nej.
Vilka är våra kvinnliga ledare? Mm. Nu har vi, tänkte så här, prinsessan Victoria som ändå är en kvinnlig ledare om man nu ska se, men nu har inte hon så mycket makt. Men det är det närmaste vi är som ett land.
Vi har ändå fler kvinnliga partiledare än manliga nu.
Och ändå har vi inte en kvinnlig ledare. Och även i de sammanhangen rent politiskt också, där vi pratar om det blåa och det röda, så är det fortfarande män som ska leda den koalitionen.
Mm. Ja, vi kanske borde ha en kvinnlig socialdemokratisk partiledare istället för Stefan Löfven.
Om det är någon som borde ha varit redo för det, så är det ju de röda.
Ja. Varför har de? Nu har de ju Nooshi.
Och jag tror, om jag hade fått förutspå, så tror jag liksom att Annie hade nog varit näst på tur. Men jag tror att det är en helt annan politisk fråga. Men jag tror, men det säger ganska mycket. Och det är så här, som sagt, och jag tror att det var väl det som också Albrights nya rapport tog fasta på. Är att vi håller på att bli sämst i Norden. Mm. Och precis, också vår rapport visar hur vi investerar inte jämställt. Vi har inte investerat jämställt de senaste 10 åren. Så att, liksom, jämställdhet för vem? Och även om vi säger att kvalitet av liv är bra, Du vet att den här löneskillnaden har man ju räknat ut att det tar, vad är det, 100 år för oss att ta igen. Så alltså en löneskillnad på allt mellan 12-36%, för det där är beroende på vilken titel du har, ska alltså ta oss 100 år. Och då brukar jag säga att om du tycker att förändring kan ta tid, då är du inte så speciellt påverkad av det oförändrade. Och det är samma sak med representation. Om du tycker att representation inte är viktigt, då är du säkert väldigt väl representerad.
Borde inte alla ha typ transparenta löner? Alltså nu kan man ju, jag vet att man kan söka upp folks inkomst. Men tänk om vi alla pratade om löner, vad vi skulle syna.
Definitivt, och inte bara prata om löner, bara prata om ekonomi.
Jo, alltså, men jag tänker så här, alltså, eftersom kvinnor tjänar mindre.
Definitivt.
Att och man bara så här, men vad tjänar du? Ja. Det får man inte göra, det är ju så osvenskt. Så att
det är jätteosvenskt, men det finns, alltså jag blir ändå positiv, det finns ett bolag som jag är väldigt så här, lycklig över, som sysslar med hållbarhetsfrågor, klimatfrågan, men också från det sociala aspektet också, som också liksom går ut väldigt öppet med att ja, men här har vi alla lika löner. Du kan bara gå in. Och sen tror jag att det är den här rättvisefrågan också. Bör alla ha lika löner? För det är också en fråga jag får hela tiden. Och det är ingen som har sagt att det ska vara alltså, lika lön för att ni alla är på samma plats. Men det ska ju vara lika lön för arbete. Om det är det minimum vi kan komma överens om. Bara där kommer ganska mycket skifte ske.
Och så är det ju, vad var skillnaden? Jag kommer inte ihåg exakta siffrorna. Var det inte 9,3% eller något sånt där, träffar mig?
Precis, och det är det jag säger. Jag kommer inte heller ihåg i detalj, men det låg där mellan 12 och 36.
Kvinnor har betalt fram till 16-21 i alla fall, eller vad det var?
Exakt.
Och International Payday är väl någon gång i november. Då, från och med då jobbar liksom kvinnor gratis.
Gratis för resten av året. Och då är det också, i Norden har vi inte kunnat göra den på grund av att man inte analyserar data förutom kvinnligt och manligt. Men det kom ju en rapport som visade också att afrosvenskar är högre utbildade än sina liksom jämlika på arbetsplats, men tjänar nästan 70% mindre. Det är också väldigt oroväckande och skrämmande. Det här är världens mest jämställda region.
Och då har ju du verkar vara väldigt lösningsorienterad i allt du gör. Vi har knappt pratat alls om vem du är. Vi kommer liksom in i samtalet i 45 minuter här, vilket har varit superintressant. Men du är ju väldigt lösningsorienterad och har ju nu då, du säger att det är ägarskap som kommer att påverka. Då har du startat en accelerator för underpresterade, representerade, inte presterade. Eller säger man underpresterade?
Man säger underrepresenterade.
Underrepresenterade grupper.
Ja, exakt.
Och jag vill gärna höra mer om det och liksom vad det innebär och varför och så vidare.
Självklart. Det är flera saker. Så, vi har lanserat Nordens första digitala accelerator för underrepresenterade. Och idag i startup-världen så sker det väldigt mycket aktiviteter för startups. Och det finns något som kallas för acceleratorer som supportar med mentorskap och många gånger så tar de andelar för då den här stöd och hjälp som de får. Och så finns det inkubatorer som också tar andelar men också stöttar bolag och ser till att de kommer till nästa fas. Vi insåg att ett underrepresenterade redan är så otroligt underskattade, undervärderade och får liksom knappt tillgång till kapital. Det är en del av det. Sen såg vi också i våra rapporter att acceleratorer och inkubatorer är tyvärr en del av problemet. Vi såg att kvinnliga grundare fick en tredjedel i storlek. Då var de till och med godkända för att komma in i programmet, men ändå var det i stort sett samma checkstorlek.
Fick de mindre pengar? Det där är mig förbannad.
Ja, och då ger de ju bort equity på samma premisser som andra. Och har liksom kommit in på samma premisser som andra. Men ändå i slutändan också värderas mindre.
Mindre värda.
Mindre värda. Och med det sagt så, och då finns någonting som man pratar ganska mycket om i industrin. Det är någonting man kallar för pipeline-problem. Alltså att det inte finns tillräckligt många grundare. Det är en del av det. Den andra delen när man insett att det finns ganska mycket. Du säger så här, ja, men det finns inte, skalbarheten är inte lika stark. Eller bra, good enough. Det är också en annan aspekt. Och du vet, vårt problem är inte pipeline. Vi vet var de här grundarna finns. Vi vet att de finns. Problemet är att det görs för lite på tidigt stadie. För det är såklart, om vi inte gör någonting vid tidigt stadie, då finns de ju inte vid senare skeden. Så jag kan förstå de som är liksom investerare vid senare, som man kallar later stage investors. Pandemin har ju såklart påverkat, om man nu tar kvinnor som en grupp, mest. Man har sett att kvinnor har gått ner i arbetstid. Man har liksom påverkats mest av arbetslöshet och så vidare. Mm. Och lägger du parametrar för tillhörigheter och andra grupper så ser det ännu mörkare ut.
Mm.
Så vi vill också säkerställa, för att vi pratar också väldigt mycket om att i en tid av svårigheter, det är där innovation sker. Det är där de här fantastiska idéerna kommer, som kommer bringa liksom både finansiell avkastning, vilket betyder tjäna väldigt mycket pengar, men också kommer med de fantastiska lösningarna.
Mm.
Och där vill vi någonstans vara, såklart.
Mm.
Men det vi också ser är att det är ingen som egentligen har förstått. För att man vill gärna, som vi pratade tidigt om, man vill lära målgruppen att anpassa sig istället för att man bygger inkluderande infrastrukturer.
Mm.
Och vi som liten VC, vi har...
Vad är VC?
Det är venture capitalist, riskkapitalist.
Ja, jag tror att jag vet det någonstans, men det är inte alla som lyssnar som vet.
Nej,
säkert.
Och du är helt rätt. Det är inte alla som vet. Jag visste knappt själv när jag hamnade i den här branschen.
Mm.
Så du är helt rätt. Och så det vi har gjort i den är att vi har byggt ett program som kommer i tre bitar, liksom, eller tre liksom pusselbitar. En del är ett, vad man kallar då för utbildningsdelen, där det är masterclasses. Så det är förinspelat material från fantastiska liksom, talare och experter som delar med sig av sin kunskap i 8 områden.
Mm.
Och de områden, allting mellan industri, kapitalresning, juridiska frågor, till tillväxtfrågor, till produktfrågor och med mera. Det är en del. Den andra delen är mentorskap. Och det finns något som jag pratar ganska mycket om. Att idag är underrepresenterade. Både overmentored and underinvested. Det vill säga man fokuserar väldigt mycket på mentorskap.
Mm.
Men de får inte så mycket kapital.
Nej. Så man liksom försöker coacha dem in i något som inte är möjligt ändå. För de har inga pengar.
Eller? Exakt, exakt. Vi har mentorer som finns till hands nu. Som kommer. Och då har vi liksom innan programmet börjar utvärderat KPI:er.
Mm.
Som då dessa mentorer ska liksom hjälpa dem nå.
Mm.
Det är ett metric, liksom ett mätstock för oss som program.
Mm.
Gjorde vi det som utlovades? Så att det inte handlar om att det är grundarna som inte nådde kopiorna.
Mm.
Det är att programmet inte lyckades stötta dem att nå sina kopior.
Mm.
Och den tredje sista delen är liksom hela communityt. Vi behöver dela den här informationen och kunskapen vi alla upplever som grundare, entreprenörer.
Mm.
Allt från hur man gör saker och ting och navigerar liksom skattemässiga frågor, juridiska frågor, liksom produktfrågor, lösningar och så vidare. Och det finns liksom ingenting i det aspekten som har det här digitala och är inkluderande på samma gång. Så utbildningsdelen är någonting de har tillgång till när de vill, för den är uppe på en digital plattform så de kan ta det i sin tid.
Mm.
Mentorsbiten är liksom det enda som är obligatoriskt, det är en timme i veckan. Och sen hela det här community-delen är där vi har internationella gäster, där det handlar om Q&A för grundarna att ställa frågor. Det handlar ju inte om att våra gäster ska hitta ett ytterligare ett forum att göra sitt eget varumärke kända på.
Precis.
Eller att det ska handla om deras livshistoria. För det är det vi har poddar, fantastiska poddar för.
Precis.
Utan det är verkligen en djupdykning att kunna få ställa frågor från de här experterna med egen erfarenhet.
Mm.
Och den är så sent som mellan 8 och 9 på kvällarna.
Mm.
För att se till att individer kan göra det de behöver göra på dagtid. Att mammor, föräldrar kan vara med när barnen förhoppningsvis har lagt sig. Nu har inte jag den lyxen att mina sover alltid vid den tiden.
Nej, du levde på 2 timmar sömn nu, sa du när du kom hit.
Ja, exakt. Men jag tror att det är liksom det bästa tiden av möjligt. För det blir också en möjlighet för människor att reflektera. För vi lever just nu i hela den här digitala andan där vi ska hela tiden liksom, nästa möte hit och dit. Vi hinner liksom aldrig landa i saker eller reflektera.
Mm.
Och sen många som gör de här aktiviteterna för startups gör det under en tid där grundare behöver den tiden för sig själva.
Mm.
Så det är det vi har byggt, vilket jag är jätteexalterad över. Och det här sätter igång 20 april i 8 veckor.
Ja, för det är ju bra för sådana som mig också till exempel, som jobbar samtidigt. Som jobbar 50%.
Exakt, och det är så bra att du sa det. För det är också en sån här grej som många investerare mäter, grundare på. Hur dedikerad är du till din i det. Men om inte du tror på det, varför ska jag tro på det? Meaning att de vill gärna se att du hänger dig 100%.
Och säger upp mig och kör gärna.
Exakt. Oh. Och det är inte en lyx som många har, speciellt när du är liksom underrepresenterad. Mm. För att ofta så har du fått göra så mycket mer. Och du måste ju kunna... Du måste
betala också, räkningarna.
Exakt, ja. Exakt. Försörja dig. Mm. Och när man vet, och det här brukar jag säga så här, när du vet att det är inga strukturer som är byggda för dig, men ändå vill du ge dig på det här, för att du tror så mycket, då spelar det ingen roll om du gör det 10%, 20% eller 50%.
Nej.
För det handlar om att du gör det ändå.
Men inte det en del av den här alltid möjligt kulturen också?
Mm.
Att så här, kasta det bara ut, det löser sig. Man bara, ja, det gör det nog, men liksom, jag vet inte.
Den bästa storytellingbolaget är ett skovarumärkesbolag. Började, nu gör de alla möjliga. Sportmärke, behöver inte säga något mer. Nej. Och deras slogan är då, jag ska inte säga det på engelska, men den säger, gör det bara.
Ja.
Och det är den sämsta slogan jag vet. Jag tror jag till och med gjort inlägg om det. Det är inte bara att göra det.
Nej.
Jag önskar att det bara var att göra det.
Mm.
Men det är det inte för 99% av oss i detta samhälle.
Mm. Ja, och där blir det ju återigen en klassfråga.
Yeah.
Och tillhörighetsfråga.
Yeah.
Och därför är ju en accelerator fantastisk,
tack,
tänker jag. Hur har det tagits emot då?
Alltså, blandat tror jag. Jag brukar alltid säga att det finns så här olika faser. Och jag tror att de här faserna har att göra med oavsett vem du är. Och jag tror att det finns ett engelsk säg som låter mycket bättre på engelska. Men på svenska blir det så här, först ignorerar de dig.
Mm.
Eller nej, så här. Först skrattar de åt dig.
Mm.
Sen ignorerar de dig. Därefter kopierar de dig.
Mm.
Och sen fjärde. Så joinar de dig.
Mm.
Och jag är någonstans mellan skratta och ignorera. Men det har tagits emot jätteväl.
Det är bara att fortsätta köra.
Det är bara fortsätta. Från grundare, liksom, från hela startup-entreprenörs-communityt har det tagits emot mig jättevärme.
Mm.
Och jag tror det som är unikt, liksom, förutom att den är skapt av underrepresenterade, för underrepresenterade, med sådana perspektiv i allt vi gör.
Mm.
Så det handlar inte om att de ska anpassa sig, utan det är så här, hur kan branschen? Och det vi har gjort är ju liksom väldigt transparent och öppet. Så min förhoppning är ju liksom, varsågoda, det är bara copy-paste, alla ni andra.
Mm.
Men så länge ni ignorerar det och påstår att ni gör ert bästa, då är det ju svårt att ha en dialog. Då blir det liksom som en monolog just nu. Så det är där vi är. Vi fick fantastiska resultat och jag är jättestolt över det. Vi har 60% kvinnor, 40% män och 63,5% som identifierar sig med någon annan typ av etnisk bakgrund.
Ja, du ser. Det är jättebra.
Jätte.
Då kommer vi ju att, eller vi säger jag nu, hur blev jag en del av det här? Då kommer ni att förändra massor.
Och det, och som sagt, det handlar ju om att börja.
Mm. Och komma igång.
Exakt.
Och våga ta livet. Just do it. Nej, jag skojar bara. Fy vad jobbigt.
Oh, jag vill inte sälja den. Eller det finns väldigt dåliga slogans.
Nu sa jag det på engelska ändå.
Ja, nej, men du sa det. Så
jag tror alla fattade ändå.
Jag tror ändå det också. Jag försöker bli bättre på att inte droppa vissa av de här varumärkena. Men jag tror att det handlar också om att du vet, sociala medier har ju liksom gjort det mycket lättare för oss att nå varandra, att lära känna varandra.
Mm.
I alla fall den delen som vi visar.
Mm.
Det är inte alltid vi alla visar den sanna. Liksom 24 timmar om dygnet versionen av oss själva. Men det är en fara när vi har gjort entreprenörer till de nya rockstjärnorna och säljer bilden av att det är bara göra det. Släng dig ut i det okända, liksom tro på det, slit, jobba. Och jag tror också det vi absolut inte pratar om är mental ohälsa.
Nej.
Så det liksom blir rockstjärnestatus och den är inte heller hållbar.
Nej, så vi pratar ju sällan om baksidan av entreprenörskap. Alltså, jag är inne i en period just nu, då det kanske egentligen är relevant, men där jag håller på att lansera en ny grej. Så jag jobbar ju jämnt, alltså jag jobbar 24 timmar om dygnet och min hjärna är liksom sprängfull i princip. Och jag har ju börjat så här, du vet, slänga strumporna i toaletten och ställa in kaffen i kylen. Alltså, du vet, och det är ju inte bra.
Nej.
Det är ju ett tecken på stress, liksom.
Exakt.
Nu är jag väldigt medveten om det, men det kommer ju mycket sånt. med entreprenörskap också som man måste prata om?
Man måste prata mer om det, tror jag. Och jag tror också det som är viktigt är också att förklara. Jag menar, jag själv är en entreprenör med 3 barn.
Mm.
Och gör ganska mycket. Och jag försöker hela tiden också vara medveten om så här, det är inte den här bilden jag vill att du ska se. Mm. Och därför jag är väldigt, alltså jag är inte lika aktiv på sociala medier. Och det är också en aspekt av det. Alltså så här, jag skulle kunna dela med mig av så här, stories, det här gör jag liksom. Mm. Men det blir för mycket.
Mm.
Och jag vill inte visa er för att ni ska tro att det är möjligt. Jag vill liksom, det finns inte den här superhjälte, super liksom mamman. Det är inte en rättvis bild.
Nej.
Och det är inte en verklighet. Så
nej,
därför vill jag inte visa upp det. Men någonstans har vi liksom gjort det till den vi prisar.
Mm.
Och sen de mammorna, eller liksom de entreprenörerna liksom med andra tillhörigheter och identiteter som absolut inte. Alltså jag tror det där om att misslyckas är ett jättebra exempel.
Mm.
Varför pratar vi inte mer om våra misslyckanden?
Nej.
För att det är också så här, alla vi som, nu säger vi, för att jag anser mig själv liksom, inte att jag är lyckad, men jag är lyckligt lottad att vara på en plats där jag får verkligen jobba med en fråga som är viktig. Och anledningen till att jag känner mig lycklig för det är för att den här frågan är för mig en viktig fråga på grund av mina barn.
Mm.
Jag vill ju aldrig dela erfarenhet med mina barn om, när det kommer till sexism, rasism, utanförskap eller brist på möjligheter. Jag vill inte dela det här med mina barn. Så därför brinner det hos mig.
Mm.
Och jag brukar säga det att det är ett privilegium att oroa sig för nästa generation. För det betyder att du är inte påverkad av det som sker. Du är inte den generationen som påverkas av det som sker idag.
Mm.
Och det är jättefint. Jag tror att Greta Thunberg var väl den som fick folk att lyssna när hon sa att det brinner. Liksom.
Your house is on fire.
Exakt, exakt. För att sätta det i kontext. Och för många av oss som upplever liksom, så brinner det hela tiden. Så du kan tänka er liksom, att mina aktiviteter, att jag är överallt och gör väldigt mycket, är för att jag behöver göra så mycket. Mm. För att säkerställa att om 20 år så ser världen annorlunda ut för mina barn.
Mm.
Och anledningen också tror jag är det som är absolut viktigaste. Att det handlar inte om att jag syns eller att jag hörs. Det handlar om vad jag gör.
Mm.
Och det är därför jag blir så glad när vi liksom kan också inte bara prata om rapporten.
Mm.
Utan vad är det för aktiviteter? Jo, vi investerar.
Mm.
Vi skapar acceleratorn.
Mm.
Men också en tredje del som jag är också otroligt stolt över, det är ju våra syndicates.
Mm.
Vi är de enda som har lanserat ett investeringskoncept där icke-traditionella eller erfarna investerare med de ekonomiska möjligheterna kunna vara med och investera i startup techbolag. Det är ju ingen annan som har den möjligheten. Och det är vi jättestolta över, för att det är också viktigt att fler får den möjligheten.
Mm.
Det är också ett sätt att öppna upp, för att jag menar, i den branschen jag befinner mig i så är det allt annat än inkluderande. Det är extremt exkluderande.
Mm.
Och det är de aktiviteterna som,
och då
är,
menar du riskkapitalist? Ja, den är väldigt exkluderande.
Exakt, exakt. Och det är de sakerna. Så att jag hoppas i historien om mig så handlar det om aktiviteterna som är kopplade till resultat och också till lösningarna än problemen. Så det där jag tror det kommer från när vi pratar om så här, men vad gör man?
Ja.
Och det här, vad vi har valt att göra och vi låter resultaten tala för sig själv.
Mm. Det var Helene Barnekow sa det faktiskt i sitt avsnitt, att det finns ingen PowerPoint som har förändrat världen, men mycket vi gör har gjort det. Och walk the talk, och det är ju hon fantastisk på. Helene Barnekow, som är en av mina stora idoler. Hon kommer ofta upp i den här podden och i allt jag gör, alla tidningar och sånt där. Kul för henne. Hon får mycket bra press av mig. Men
kul! Och då skulle jag vilja då skicka den här till Helene om hon lyssnar. Att jag skulle vilja utmana henne där.
Mm.
Hon gör ett fantastiskt jobb, de gör ett fantastiskt jobb. Men det finns så mycket mer.
Mm.
Och det, jag tror att om vi kommer till vit mångfald.
Mm.
Så. Och det är inte bara liksom hon och andra. Utan så här, det säger jag ju till allt och alla.
Mm.
Men vi måste bli medvetna om liksom, det komplexa i det vi gör för så många fler som jag bara vill skicka med.
Ja, vi får skicka det till henne och säga, lyssna på de sista minuterna här av avsnittet. Nej, hon ska väl lyssna på hela förhoppningsvis.
Förhoppningsvis.
Nej, men det där är ju en smärtsam insikt. Vi måste stänga av nu för vi har spelat in jättelänge.
Oh.
Vi är uppe i över en timme nu.
Yeah.
Men det är ju en smärtsam insikt att se hela det där perspektivet. För jag kom till den insikten när jag skrev min bok. Och att jag har bara, eller bara, men haft mest vita power ladies här. Och det gör ju ont att inse det. Men det är också så himla viktigt att göra det.
Och jag tror också, för att återgå så. För att du och jag har haft en väldigt öppen och rak kommunikation. Mm. Är också så här att det kanske också är så att det i vissa områden, och nu finns det fantastiska powerkvinnor, men jag tror att många kanske inte kommer till de högsta titlarna, rollerna, för att strukturen är inte gjorda för dem.
Nej, alltså, jag menar Helene Barnekova, nu kom hon upp som exempel här igen, men till Pernilla Nissler, Bodil Eriksson, alla gäster jag har haft här, de är ju vita kvinnor, så de får ju tillgång till helt andra rum än vad du kanske får.
Exakt.
Eller någon med utländsk bakgrund.
Precis, och det är ju det här att jag har alltid haft förmånen, för det säger jag så här, för att det var inte för att jag är jag alla gånger. Kanske, det får vi se, men jag tror att min timing har varit rätt. Mm. Jag har varit en av den enda, många gånger, som har fått gå in i de här rummen med sådana kvinnor. Mm. Vilket är fantastiskt. Men det är därför jag menar så här, i jämställdhetsfrågan, då, om man säger så här, men vi har så fantastiska kvinnliga ledare. Mm. Och så är jag där och jag ser inga andra som mig. Mm. Då finns det mycket mer att göra.
Ja, men för jag tittade på näringslivets mäktigaste kvinnor, den listan, och det var ju väldigt mycket. Och jag är faktiskt glad över att jag har fått på mig de glasögonen. Jag har inte haft det innan, helt ärligt, för att jag har ju också en filterbubbla. Men när jag såg den listan så reagerade jag på det. Att det finns väldigt mycket få. Och är det då för att de har en filterbubbla eller är det för att det inte finns?
Och jag tror att det är en kombination av filterbubbla och att det inte finns.
Det måste vi förändra.
Ja.
Sen har jag en fråga från min sponsor Excitec. De får alltid ställa en fråga till gästerna. Vad är din största lärdom av att jobba med underrepresenterade grundare? Nu fick jag till det.
Snyggt. Jag skulle säga min största lärdom är nog att jag själv är ju en underrepresenterad grundare. Och jag tror att dyka in i och jobba mycket mer med min egen målgrupp har lärt mig hur mycket outforskad potential det finns som vi går miste om i samhället. För om vi bara kunde se hur mycket dessa grundare gör med knappt kapital, med nästan till obefintlig tillgång till nätverk, och ändå är ute och gör arbetet, förstår du då vad lite liksom mer det går att göra med lite kapital, med nätverk. Så det skulle jag säga. Det finns så mycket outforskad potential som vi går miste om.
Och häftiga produkter och lösningar som vi aldrig kommer få se.
Superhäftiga som jag hoppas vi kommer få se mer av nu när vi och många fler nu börjar komma och fokusera på dessa grupper.
Men du, vi måste tacka för att du har varit här. Tiden gick väldigt fort. Det är jättebra samtal. Och vill man lära känna dig mer så tänker jag att då kan man lyssna på ditt avsnitt i Karriärpodden som är väldigt bra. Om man vill höra mer om din bakgrund och sådär.
Tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka. Glöm inte att ge podden det betyg ni tycker att den förtjänar om ni lyssnar via podcasterappen i en iPhone. Och glöm såklart inte heller att prenumerera och dela avsnittet i sociala medier. Vi hörs på onsdag igen.